Podplay.
Jaha du Gunilla.
Ja.
Nu är mikrofonerna på.
Ja, varsågod och presentera oss.
Vi vaktar vår tunga. Välkomna kära lyssnare till lunch med Montelius som denna dag äger rum på Nalen.
Mm.
Nalens restaurang.
Just det.
Förra gången vi var på Nalen så var det i balsalen kan man säga. Mm. När vi hade Expressens kulturfest. Men det har gått några veckor sedan dess.
Mm. Eller två. Hur sorgligt det kan kännas så får vi nu lägga det till handlingarna kanske. Mm.
Men däremot, oss själva har vi inte lagt i handlingarna, tvärtom.
Nej, det har vi inte alls.
Vi spritter av lust.
Ja.
Vi har fått varsin liten krispig sallad till förrätt.
Och jag har beställt gnocchi.
Mm.
Och du har beställt,
ja, vad beställde du? Fisk och skaldjursgryta.
Ja.
Det var så länge sedan som jag åt fisk och skaldjur. Jag ska inte säga att jag ska börja äta mer fisk. Ska jag inte säga.
Du börjar varje gång.
Men jag börjar ju, och det börjar ju då bli en vana. Hur många gånger kan man börja innan det att man fortsätter? Stämmer inte det?
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Och den här gången så är Martina och jag på Nalens restaurang på Regeringsgatan i Stockholm. Vi följer upp några trådar från vårt förra avsnitt som handlade en hel del om Godnatt Jord, den legendariska och väldigt långsamma tv-serien som finns på Öppet arkiv. Podden kommer från Expressen Kultur. Jag heter Gunilla Brådres. Nu käkar vi.
Men vad heter det? Vad var det jag skulle säga?
Jag vet inte, det såg ut som du lurte på något som de säger i Norge.
Ja, jag lurte på något. Jag lurte på något. Jo, det äter ju igen.
Ja.
De som följer oss slaviskt
har
fått vara hungra nu i ett par avsnitt.
Ja,
du var inte nöjd med det här arrangemanget med att podda i studio.
Det där projicerar du. Jag kan tänka mig att podda i studio. Jag kan absolut tänka mig att podda i studio fler gånger. Men man kanske kan blanda och ge lite som,
det kan man göra,
som de säger.
Ja. Det har varit lite vilsamt med tanke på alla arrangemang inför kulturfesten för mig att bara gå in i en studio.
Ja,
inte
och
hålla
det
på
är
boka
skönt.
Olika restauranger eller
fan.
Se till att vi får sitta avskilt som vi får göra här på Nalen.
Mm, det är väldigt mysigt, men alltså det förstår jag. Och det är också något skönt med det där att slippa vara stressad av ljudnivåer och vad man ska äta och bla bla bla.
Exakt, och mikrofonen går.
Ja, eller hur? Johan bara, ja. Allt är klart, det är bara att köra nu tjejer. Det är bara att rocka loss. Kör så ryker på gutton.
Ja.
Så det är många fördelar.
Men vi hade lite uppgifter till den här gången.
Mm.
Vi hade små läxor.
Jag vill höra alla dina läxor.
Hur är det? Vi börjar med mina.
För du har pratat med Niklas.
Ja.
Visst hör du?
Ja, jag hör det.
Lilla pojken.
Ja, lilla pojken i Godnatt Jord.
Berätta, berätta.
Han som gör en av de bästa barnscener och barnskådespelarscener som jag har sett på film faktiskt. Niklas Norell. Det är ju tre olika skådespelare som spelar Ivar Los, liksom alter ego Mikael i den här legendariska tv-serien Godnatt Jord. Och Niklas var då den första som spelade den minsta.
Och hur gammal var han?
Han var... Ja, jag ringde upp honom då.
Hur var det?
Ja.
Alltså hur var det? För du är ju inte nervös för att ringa till honom.
Nej, jag blev så glad när jag fick tag på honom. Och då blev det plötsligt väldigt bråttom. För att, ja, vi skulle spela in det här avsnittet och det liksom... Ja, men kan vi prata på en gång? Han hade egentligen inte tid, han hade lite olika... Det var olika möten och sådär va? Ja, på sitt jobb.
Men vad jobbar han med?
Han jobbar inom finansbranschen.
Fy fan.
Ja.
Mm-hmm.
Men han lyckades, jag lyckades tjata mig till en kvart. Det var inte så, det var inte så hårt arbete.
Så han är en kostymkille nu?
Ja.
Det måste han ju vara.
Han är en kostymkille, ja. Ja. Och då, bara för, jag hade knappt förberett vad jag skulle fråga honom, men jag ville ju veta hur det var bara. Hur var det att spela in de där scenerna? Och liksom, minns han någonting överhuvudtaget? Och då visade det sig att det här var ju en... Innan han började svara så ville han ju veta var kom det här ifrån?
Var fick du luft ifrån? Nu ska du börja snacka om det här nu!
Ja, men då fick jag ju förklara det, att vi hade läst den här boken i bokcirkeln och så vidare, och du och jag hade pratat om det här, och att det vore ju faktiskt kul att höra om han hade några minnen. Vi hittar ju även Katarina Ewerlöf i den här rollistan.
Ja. Som jag då inte har hunnit prata med.
Nej, okej.
Men jag kan göra nya försök.
Ja, du får bakläxa till nästa avsnitt.
Nu.
Förlåt om
ni... Nej,
det var fint. Gud, vilken färg. Tack.
Allt har vi.
Alltså, tack snälla.
Allt har vi.
Ska
jag
säga
bara
här?
Ja.
Jättegärna.
Nej, gud.
Vilken lycka, Gunny.
Ja.
Nu blir det nästan som en studio. Men alltså, kolla den här färgen. Det är som en sån här färg som bara borde finnas i naturen egentligen. Och nu,
vilken av dem?
Det är ju min fisk- och skaldjursgryta.
Men det är väl ungefär samma färg som den här köttfärssås och spaghetti på barnmatsburken egentligen.
Jag vet inte,
Gunilla.
Jag vet inte. Vet du vad jag tror? Ibland börjar jag tro att du kommer på riktigt att förkorta mitt liv. För är det någon som är så bra på att totalt punktera all glädje i mitt liv? Jag börjar liksom associera. Först så associerade jag till Klimt. Klimts fantastiska målningar.
Ja.
Sen så började jag associera till ett jättefint konto som jag på ett väldigt kulturtantigt sätt följer på Instagram med vackra fåglar.
Mm.
Som nästan har fått mig att börja tro på Gud. För att de är som flygande konstverk.
Vad är det för konto?
Det kan jag ta reda på.
Du kan samtidigt flytta din mikrofon så den är...
Ja, och sen så började jag tänka så här, nej men det här är sån skönhet så att det kan bara finnas i naturen. Och så kommer jag på, men allt det här kommer ju från naturen. Och enter Gunilla.
Ja, men jag tror att våra lyssnare kan se den här färgen framför sig om jag säger köttfärssås och spaghetti i en Findus barnmat.
Birds_perfection heter det här kontot.
Oj, vad fin.
Där man liksom får se fåglar som är så
färgglada. Oj, oj, oj.
Ja, de är färgglada, men de är också... Det här är en jättefin uggla.
Oj, men en uggla med som verkligen ruggar upp sig, va?
Ja. Men det är inte det, utan... Men det jag tycker är roligt med det är tajmingen. För då säger Gunilla, ja, det är precis som sådär. För jag har inte kött för sin barnmatsburk. Också väldigt bra introduktion till själva måltiden.
Ja.
Ja, men jag hoppas att din mat också blir god, Gunilla.
Ja.
Gnocchi.
Gnocchi är lite grönt och lila och så, och gnocchi färgen, beige. Det här tycker jag dock ser ut mer som natur. Lite mossa och sådär. Eller vill du kontra med något? Du snackar ner min mat.
Nej,
som straff.
Jag tänker inte sänka mig till din nivå.
Nej,
utan
det ska man inte göra som bekant. Får man ju bara skit på sig.
When they go low, we go high.
Ja,
så
är det.
Ja. Så är det, men jag är fortfarande kränkt. Men det var inte det vi pratade om. Vi pratade om Niklas. Var det gott?
Åh, vad gott det var.
Vad bra.
Det är lite rostad blomkål och lite någon slags pesto. Och så är det nötter på maten. Det tycker jag är väldigt lyckat i allmänhet.
Martina somnar ut. Det
ja,
tråkigaste.
Det tycker jag är väldigt lyckat i allmänhet. Jo, men det tycker jag också, det ger en lite knaprigare känsla. Det, man får liksom lite mer al dente, så att säga.
Varför försöker jag ens? Jag kanske försöker för mycket.
Ja, men det är vanligt bland kvinnor i vår ålder. Det blir så överspända, som Dostojevskij skulle säga. Eller Dostojevskijs översättare i alla fall.
Tillbaka till Niklas Norell.
Det verkar vara en spännande fyr.
Ja. Vi pratade i en kvart ungefär. Och på den tiden så han berättat en hel del. Han började ju med att säga att ja, det är lite roligt att ni frågar om det här. För att det här var ju en stor film som inte fick så mycket positiv publicitet. Det var det ju så. Alltså efter att den här hade gått till premiär så liksom bara dog det på något vis. Det bara ramlade in i någon radioskugga. Det var något av det första som han sa. Så att vi var väl ungefär lika så här exalterade över att vi kunde få prata om det här och få liksom enas om att det här var ändå en stor grej en liten stund. I någon slags stämning av motstånd. Ja. Jo, men så här var det. Hela hans första sommarlov gick åt till att filma den här. Ute på Erstaviks gård. Han hade inte riktigt förstått att han hade huvudrollen i det första avsnittet. För det var ju riktigt så. Han hade ju, det var den här, en nedtonad huvudroll. Inte så mycket fokus på det, men det var ändå kring den här lilla pojken. Som
han... Massor med scener ju. Många ja. Filmdagar som
många,
man säger
ja, i branschen. Exakt. Och han säger, jag försökte göra det så seriöst som möjligt. Jag gick in för rollen. Alltså han var 8 år.
Men älskade barn.
Och då frågade jag honom, vem var det som hjälpte dig att bli så där bra? Och då sa han att jag iakttog nog de andra. Jag tror att jag kanske har haft det lite i ådrorna, som han nu uttrycker sig. Men så säger han också att Kevin Jan var jätteduktig på att prata med honom och säga liksom, gör så här och gör så.
Kevin!
Ja. Men att det var jättelånga, det var ju verkligen jättelånga tagningar. Och den här grötscenen som han då minns, han minns att den hette grötscenen som du och jag tittade på. Ja. Och det var den längsta tagningen och den tog de om väldigt många gånger. Så att han sa att jag åt väldigt mycket gröt.
Och fy, vilken mardröm.
Det syns liksom på den sista skeden att det liksom sipprar ut lite mjölk. För att han är så läsp. Han är så mätt och så uttråkad.
Nej. Ja. Det har jag faktiskt tänkt på. Vilken fasa det måste vara. Med ja. Sådana ätscener.
Ja,
alltså, när de måste tas om.
Det dröjde några år innan han kunde äta gröt igen. Men nu var det tydligen normaliserat. Ja men sen så pratade jag väl, jag försökte väl ge honom så mycket liksom kärlek jag kunde för att, ja, men att han var så himla bra och att det var något exceptionellt. Men så berättade han också att Margaret Weavers, som då spelade hans mamma, var en väldigt varm människa som tog mycket väl hand om honom. Och också Lena Granhagen.
Lena Granhagen. Hon är också en av de bästa i historien.
Ja, vad har vi på henne?
Men tycker Niklas själv att filmen är bra, undrar man. Gillar han den liksom? Han kanske inte ens har sett den på länge.
Han har väl tittat på den på Öppet arkiv ibland. Och så han brukar visa den för sina barn. Som, alltså den här första avsnittet som ett bevis på att han faktiskt har varit med där. Och så tyckte och så han lite... Och så sa han att han är faktiskt med på IMDb. Alltså så... Men det roliga med Lena Granhagen var att hon... Jag verkade tyckt mycket om henne. Var att hon tog med honom till Stadsteatern. Där han fick en statistroll i ett dockhem som hon spelade på Stockholms Stadsteater.
Och sen fick också beträda till igen.
Wow. Han var med på scen. En minut tog han scen. Men ändå, en scen.
Jätteroligt ju. Jaha, men ja. Det gav inte mer smak detta dock.
Nej, sen blev det liksom inget mer. av det där skådespeleriet i alla fall. Han fick några tusen lappar för i gage, som han bland annat köpte en optimistjolle för.
Så fint. En optimistjolle. Det är faktiskt jättegulligt. Niklas.
Nej, han menar att han har haft lite användning för sin, man har det här med skådespeleriet lite i ådrorna, att man går in i olika roller ibland.
Det tror jag man har användning för överallt. Eller dels gör ju alla människor det. Men jag brukar ju säga det när jag känner mig förnumstig, att en kurs i amatörteater skulle nog göra alla människor gott på alla möjliga sätt. Om inte annat för att man får en sorts kontakt med hur man förmedlar, dels vad man omedvetet förmedlar på olika sätt till människor, men sen också hur man kan uttrycka sig tydligt på alla möjliga sätt. Kroppsspråk, ögon, röst. Rösten är bland det viktigaste man har, och de flesta människor tror jag inte reflekterar över sin röst och hur de använder den.
Nej.
Men om man lär sig att tala som en skådespelare, så får man ju givetvis mycket större auktoritet än om man pratar så här.
Ja, eller med det här berömda knarret. Knarret.
Det kan ju vara lite mysigt med knarr, men jag
är
tror...
Är det tråkigt att prata om knarr? Är det klag bara?
Nej, det är inte klag, men knarr kan ju vara, alltså egentligen, knarr kan ju vara allt från ett väldigt obehagligt, på något sätt livsfrånvänt knarr. Det här liksom konstant förnärmade knarret. Det är för fan ingen idé, det man får bara p-böter i alla fall.
Det är ju någonting trött, något proppmätt trött över knarr.
Jättetrött. Men sen också så finns det ju ett mysigt knarr. Jag har träffat en del människor med sån knarröst som liksom låter mer väderbiten på ett tryggt sätt. Att man liksom får den här känslan av, ja, redan i min ungdom i Joggböle så brukade jag gå upp och mata lammen varje dag, och det tänker jag på nu när jag går och matar mina vänner i Stockholms undre värld med deras narkotikum. Eller
ja,
vad det nu kan vara.
Men hade inte Lena Nyman ett knarr?
Hon hade ju där som man kallar. Men det var ju så himla roligt. Hon hade ju lite sådär viskeröst. Och man märkte att i botten av den så låg en ljus röst.
Ja.
Men den hade liksom... Det är det som är så apropå röster, men nu kommer vi in på sångröst. Men jag kommer att tänka på vårt urgamla avsnitt där vi pratade jättemycket om Whitney Houston. Och att det hade varit så fantastiskt att höra hur hennes röst skulle ha blivit om hon hade tagit sig ur knarkandet och alltihop. För att hon, jag har ju hört hennes mamma, det har också alla andra också säkert, Sissy Houston, som ju också var en helt fantastisk sångerska, men med en lite mer väderbiten röst.
Ja.
De gör ju den här I Know Him So Well som duett på en av Whitneys skivor från 80-talet. Och då är det så himla vackert. Då är det ju Whitney som sjunger de första raderna, och sen så kommer Sissy in då.
Är det sant?
Och har du inte hört det?
Bennys, I Know Him So Well.
Ja, har du inte hört det? När Sissy kommer in med sin liksom lite raspigare röst och sjunger No One In Your Life Is With You Constantly. Åh, det är så jävla bra. No one in your life is with you constantly. No one is completely on your side. And though I move my world to be with him. Men vilken konstig, samtidigt underlig grej att det är liksom mor och dotter som går en duett om att de älskar samma man.
det kan man tänka. Men jag, när jag lyssnade på den då, när i min barndom, då tänkte jag inte på det.
Nej.
Men sen har jag försökt tolka det som att det kanske är att de kanske sjunger om Whitneys pappa. Att de, det är olika sorters kärlek liksom. Alltså de sjunger inte om Whitney, men liksom att man kan tänka att det är så.
Så kan man läka.
Även en dotter kan ha, det, det kanske handlar om en frånvarande far liksom. Ja. Nej, jag vet inte, jag tror att de inte heller. De sjunger säkert den för att den är rolig att sjunga om man är bra på det.
Så är det ju.
Mm.
Jag har ju också försökt mig på det där tillsammans med min, en av mina bästa vänner. Den är inte lätt.
Den är ju svinsvår.
Men den är underbar. När, alltså det, stämmorna ligger så fint mot varandra.
Och så kan man liksom, det finns många möjligheter i den låten att visa framfötterna.
Den där skulle du och jag pröva på någon gång.
Gunny, den måste finnas på karaoke.
Det gör den ju.
Vi ska sjunga
den. Vi ska sjunga den. Tycker du att den blir bra?
Men sen när du vid tillfället
skulle kunna bli på, inte kanske bra, men det skulle kunna bli.
Jag tror inte vi kan nå upp till Whitney och
Nej. Men vi skulle kunna genomföra det.
Men sök på Whitney Houston och I Know Him så får du upp det.
Tack för söktipsen.
Åh, det är så jävla vackert och så när de börjar.
Ja.
Men så ska vi, men frågan är om vi ska vi träna. Ja, vi måste ju träna jättemycket.
Mm.
Men någon gång så måste ju vi uppträda med det här.
Mm. Den här kan ju vara bra att ha i bakfickan eller rockärmen när vi firar något nästa jubileum.
Mm. Precis, och då ska vi då, för då kanske vi gör om vår tradition att vi till exempel är på Brunnsgatan eller någonstans där man kan ha publik.
Men då sjunger vi själva.
Då uppträder vi och vi har, vi kan lätt få tillgång till komp och annat. Det finns det resurser
det
för. Och så helt enkelt uppträder vi med den.
Exakt.
Och då måste vi börja planera också.
Bättre kan ju säkert komma, han är ju så bussig.
Vi frågar Bättre Anders.
Tar du det samtalet? Du så gillar
tänk
det.
Om jag skulle göra det. Alltså tänk. Vad tror du han skulle säga? Om vi bara säger hej. Vi ska göra en lite trevlig sak för våra poddlyssnare. Så vi ska börja idag med så väl. På Brunnsgatan finns det faktiskt ett litet piano. Det är ganska stämt. Och då undrar vi om du har möjlighet att hjälpa till att bära upp pianot på scenen. Det är jättebra, annars så löser vi det på något annat sätt. Men det viktiga är att du kommer i alla fall och spelar och kompar. Vi skulle uppskatta om du var på teatern i ganska god tid. För att vi behöver sjunga upp oss och så gärna dra igenom låten och komma fram till vilken tonart vi helst vill sjunga i. Om vi vill sjunga i Gustav eller om vi vill sjunga i... Och så... Okej, vi räknar in dig då, Benny. 1, 2. Och så sitter han där. Kanske iförd någon fin... Han brukar ju ha lite casual wear, men... Är det Polarpriset eller något annat sånt där, då blir det ju smoking typ.
Ja.
Ja. Okej, men om du mot all förmodan har det här så har vi inte bestämt datum än.
Jag har blivit ackompanjerad av the one and only Stefan Nilsson i Moon over Bourbon Street, fast en version för min bästis Eva. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call.
Men
hemma hos. Var jag bara in? Ställde honom inför. Varsågod, skulle du kunna komma? Han råkade bara vara på samma fest. Och då råkade han ut för att...
Du kan ju lira. Du. Steffe, du vet ju hur man gör. Ta du och kompa mig.
Alltså vet du vem Stefan Nilsson är? Jag är han som har skrivit sången Helen Sjöholms klassiker från Så som i himmelen. Eller hur?
Ja.
Jag vill känna att jag lever.
Va?
Det är han, det är han. Mm. Han har även skrivit musiken till Den goda viljan.
Och den jävla musiken.
Ja. Och vet du vad, jag bad, snälla Stefan, kan inte du, jag var tillräckligt full, kan inte du bara spela den? Och så gjorde han det. Han la de här jätte, du vet, de här stillsamma piano tonerna.
Och så sjöng du.
Ja, inte då när han, men inte då när han spelade.
Nej,
då hade jag vett att hålla käft. Detta, apropå röster, mm. Vet du vem som knarrar?
Vem knarrar?
Joakim Paasikivi.
Mm.
Är du med mig? Är du med
jag
mig?
Jag är fan inte med dig. Nu har
du
jag
är inte med mig.
Vi ska inleda med ett samtal om kriget i Ukraina och det militära läget. Vi har med oss överstelöjtnant Joakim Paasikivi från Försvarshögskolan. Välkommen.
Tack så mycket. Och i södra delen, alltså utanför Mariupol och mot Mykolaiv. Men i övriga landet så står man still. Och det här, de pilar så att säga som vi ser på kartan, för det är ju en mosaik bakom dem av ukrainska och ryska förband. Men de pilar som syns på kartan är ungefär så långt man har kunnat köra underhållet.
Du ska hålla med, jag bara sett
kriget. Jaså?
Ja.
Hörru du, jag kan säga att jag sprang in i honom i hissen.
Men vad är det med
vid hissen på Expressen? Det är inga konstigheter. Han är ju, pratar ju Expressen.
Var han lång?
Ja. Han var lång.
Jag tänkte
han, var vithårig. Mm. Och han hade uniform.
Behöver vi ens liksom? Och där stod du. Där var ni liksom. Plötsligt så stod du bara där framför.
Ja. Och
var han beväpnad? Ja, bara med det ständiga vapnet, så att säga.
Men du hade ju du svärmade ju för Anders Tegnell.
Mm.
Mm. Men jag kan säga att jag svärmar för Joakim Paasikivi.
Men det här knarret, är det ett bra knarr eller?
Nej, jag är lite besviken, alltså det, men jag kan förlåta det.
Vi kanske kan ge honom lite röstlektioner.
Ja, kanske det.
Man ska tala för väldigt
lite. Det är väldigt kränkande att prata om att en människa. Jag tror att
man får inte säga att någon pratar på fel nej. Sätt. Då blir den så. Det är ett jätteövergrepp.
Ja, det är väldigt personligt. Ja.
Jaha, men då måste jag ju lyssna på honom när han pratar.
Men ser du ens en människa framför dig nu?
Jag ser, fast du vet, jag har haft väldigt mycket annat för mig.
Ja, du har det. Men jag ska uppdatera dig här.
Oh.
Har du inte sett honom?
Jo, du känner igen honom.
Ja.
Alltså det jag mest gillar är ju att han faktiskt, om man tittar noga, har en lite sorgsen uppsyn.
Ja, just det. Det är mycket tilltalande.
Ja.
Han har ett vemod, men han är ju ändå, han ska ju ändå kommentera den här tragedin till dagligdags.
Ja, det ska han, men det finns de som kommenterar sånt med stenansikte.
Ja, men ibland så spricker han upp.
Ja, men det är det. Men det gör alla sorgsna människor.
Ja.
Du vet, sorgsna människor. Men han hade jättegulligt leende.
Ja.
Jättegulligt. Mm. Mm. Nej, men jag tror
det att han krossar många hjärtan där ute.
Ja, ja. Jo. För det är det Tegnell. Alltså det är precis som en gift i första ögonkastet. Alltså mm-hmm. För mig så tog det.
Är du inne på nya säsongen?
Ja.
Det har du hunnit.
Men det är ju klockan mitt i natten.
Ja.
När jag är sömnlös.
Ja, just det.
Det har du hunnit. Fy fan är det där. Du är verkligen
nej,
ett hår av vin. Nej ja, men nej. Det har ju bara kommit två avsnitt av gift i första ögonkastet.
Ja, hur är det? Hur är den nya säsongen?
Mm. Den verkar bli lika fruktansvärd som de tidigare
säsongerna. Ja, vad härligt. Skönt men, att höra.
Nej, men nu är det ju nu, vill du verkligen höra?
Jag vet inte, det beror på vad klockan är. Jag ska ju gå igenom i alla Ivar Los kvinnor också.
Nej, men då
det har jag också fått till läxa.
Ja, men gå igenom dem, det är mycket roligare.
Väljarna får bestämma, höll jag på att säga.
Väljarna, vill ni höra mig? Fast ni kan ju titta på själva på Gift i första ögonkastet.
Det tror jag de förstår. Usch, jag är dryg idag.
Nej, jag tycker det är roligare med Ivar Los kvinnor.
Tycker du det?
Ja, det är jätteroligt. Eller ska vi... Vill du ha dem?
Jag tror att lyssnarna vill ha någonting av dig här.
Vill de ha någonting?
Jag tror att de är mer intresserade
av, men okej.
Jag kan, apropå men, Gift vid första ögonkastet, vilket aldrig händer Liva Lo, så kan jag ju bara dra det lite kort.
Ja, dra det.
Sen.
Vilka han gifte sig med och inte vid första eller inte första ögonkastet. Ja. Nej, men mitt förhållande till Anders Tegnell, det växte fram på samma sätt som de vill att det ska göra, fast på bara 4 veckor i Gift i första ögonkastet. Det är det som är den roliga paradoxen, att de vill att man ska närma sig kärleken på det realistiska sättet, ja. Att attraktion är något som man kan arbeta fram, eller vad fan det nu är,
ja.
Men det ska man lyckas göra på en tid, 4 veckor, ja. Som, där det inte kan hända, där det literally inte kan hända. Så det var egentligen det vanliga, en kvinna som man såg blev jättebesviken när hon såg sin man genom fönstret. Och han var jättegullig.
Är hon som är brunett?
Ja.
Jag har sett en bild på dem, de sitter ute på en trappa.
Ja, han har rött skägg och rött hår.
Ja.
Och är jättesöt. Och sen när de ska prata med varandra.
Intresserad.
Nej, hon är så jävla ointresserad. Han
blir plågsam.
Och så kan de inte prata med varandra. De ska liksom sitta och konversera sen direkt efter bröllopet. Då så sitter de sådär med varsitt glas champagne. Och så är det tystnad. Och sen säger någon av dem, vad spännande det ska bli att vara med i det här experimentet. Tystnad. Ja, verkligen. Ja. Nej, men det ska verkligen bli jättekul. Ja, jag var nervös. Var du också nervös? Innan vi skulle, ja det var jag också. Tystnad. Nej, det var så fruktansvärt. Åh, det var så fruktansvärt. Och så var det ju då det obligatoriska bögparet. De var ju jättegulliga.
Jaha.
En typ festfixare och en bröllopskoordinator.
Mm. Mm.
Så de passade ju jättebra ihop. Och båda älskade...
Herregud, de kan starta
filmen. De kan hålla på och fixa saker tillsammans. Var det inte blir bråk. Men, och de är, båda älskar att gå på loppis och sånt där. Så att risken där bedömer jag är kanske att de blir vänner istället.
Mm.
Att de inte lyckas hitta det där erotiska pirret.
Nej.
Det jag faktiskt är lite tycker är intressant på riktigt, det är att det aldrig har varit med några flator i Gift i första ögonkastet.
Inte?
Aldrig.
Det var så gott.
Det var fantastiskt.
Jag vill se tomma tallrikar.
Jag ser det, vi har skrapat allting.
Det var supergott.
Ja, så nöjda.
Vill ni ha kaffe?
Martina vill alltid ha kaffe.
Vanligt kaffe.
Jag kämpar på lite med
det. Oj, det var mitt fel. Förlåt.
Det var mitt fel.
Vems fel var det egentligen?
Jag tror kanske inte att det var något.
Nej.
Jag kommer med kaffe.
Ja, tack snälla. Nej, men det har inte... Nej, det har aldrig varit...
Nej.
Några lesbiska.
Nej.
Och det kan ju inte bero på att SVT har en princip att de inte vill sprida lesbianism över Sverige.
Nej, de har säkert försökt.
Nej, men jag tror de har letat som besatta. Jag tror på riktigt att de har liksom, till och med olika människor som jobbar på redaktionen har fått finkamma sina
bekanta. Känner du verkligen ingen?
Kan du titta en enda flata som kan vara med i Gift? Hur svårt
kan de behöver inte ens gifta. Alltså jag menar, de kan bara vara med.
Men vi kan ha i alla fall, kan vi inte ha en lesbisk psykolog i alla fall? Eller kan vi inte ha liksom en...
Snälla. Ja, de har ju inte klarat av det. Och ingen rasifierad har de klarat heller att rekrytera. Nej, det är bara svennar.
Men ja, och det där är riktigt, alltså det är svennar, det är medelklass, det är böger, men inga flator då.
Nej.
Så att jag undrar om det är så att flatorna helt enkelt har för bra självbevarelsedrift.
Nej, det går inte att säga något generellt.
Nej, det går inte att säga ett dugg generellt, men det är inte spännande, för att de måste ju ha letat sig blå.
Måste de. Ja.
Nej, det går inte att säga något. Men ja, hoppas fortfarande att den dagen ska komma.
Tack.
Mm. När vi får se.
Nej, jag vet, jag kommer trilla dit. Jag kommer så småningom beta av den.
säsongen.
Jo, ingen med någon synlig funktionsnedsättning.
Nej.
Det hade varit att det nej, kommer det, rullande.
Nej, men det går.
Varför det går väl? Eller någon,
nej,
som,
men hur?
Någon som pratar apropå rast.
Någon som knarrar med rösten.
Ja, men någon som har en sån där som Björn Nilsson hade.
Ja, just det. Den legendariska kulturredaktören som man döpte ett pris efter.
Ja, ja, honom har jag faktiskt pratat i telefon med.
Det har
det
du.
Det gick.
Aha.
Han skulle ringa och beställa biljetter till Teater Plaza.
Mm.
Har inte jag dragit det här?
Nej.
Nej, men jag jobbade ju i biljettkassan mycket på Teater Plaza. Och då var vi flera som trodde som att göra det. Och så någon dag så ringde det, så var det en av mina kollegor då som svarade i telefonen. Och, så, och hon hade ju ingen aning om vem Björn Nilsson var. Så hon sa såhär: men vad fan jiddrar du eller? Men vad är det här? Och jag sa liksom: vad händer? Vadå, är det någon som busringer eller vad är det?
Ja.
Nej, men det är någon jävla gubbe som så här ringer och... Nej, får jag prata med? Får jag höra vad det är? Och så tar jag luren och så är det liksom: nej, det är Nilsson. Ja, biljetter. Han skulle bara boka biljetter. Ja. Och då förstår du. Och det var ju jättepinsamt. Men jag tror han säkert hade varit med om det förut.
Säkert. Bra, Martina. Där tog du telefonen, minsann.
Ja, men jag var tuffare. Nej, men gud. Det här, vad är det här? Det här avsnittet. Vet du vad det här avsnittet
Nej, jag menar, där tog du telefonen, minsann.
Nej, men jag kände på mig att det nog var. För det hördes lite.
Good riddance.
Ja. Nej, men jag kände på mig att det var Björn Nilsson. Och jag kände att Torsten skulle bli så jävla förbannad.
Ja, det hade Torsten där vakade över alltihopa.
Ja, men han ville ju förstås hålla sig
väl med piskan.
Ja, han var den tiden Gunilla Broders.
Ja, just det. Men då var vi klara med det.
Jag vill att någon som ligger ner själv ska vara med. Nej, det tror jag. Jag vill att två personer som båda ligger i respirator ska få gifta sig vid första ögonkastet. Blinka två gånger om du säger ja.
Kära lyssnare.
Oj, vad söt han är!
Här håller jag en bok
som från biblioteksplatta.
Ja, som heter Iva Lo-Johansson och kärleken. Kvinnorna i hans liv och verk.
Visste du att den här
Nej! Det är som en, den är gudasänd. Tack så mycket, Margareta Wersäll.
Jävlar, Iva Lo-Johansson och kärleken.
Här är det ju då alla kvinnorna. Exklusive, nej, hon är också med. Mamma är också med.
Hans mamma, för det var en av hans kärlekar.
Ja, det är en av hans kvinnor. Nej, inte jag.
Ja, men kvinnor då.
I alla fall.
Kvinnorna i hans liv.
Ja. Och även en någon som han kallade för framtidskvinnan. Någon slags fantasi som han skrev.
Hans drömkvinna.
Ja, eller någon sån här... någon slags utopi om en kvinna på 2030-talet.
Men det har ju som vi snart, där vi snart befinner oss.
Precis, framtidskvinnan, romanen om Elektra, en framtidsfantasi sammansatt av en dos gröna, en dos saga och en dos skräckscenario. Men även, vilket måste medges, av en inte helt felaktig samhällsvision. Men den kvinnan lämnar vi därhen. Det räcker ju med
han hade en liten radda.
Han hade verkligen en radda.
Han hade inte svårt verkligen att få doppa.
Nej, det hade han inte.
Oj, kolla, snygg.
Det var den första, Maria Nordberg. Hon var 14 år äldre, en kulturintresserad.
Jättefin
frisyr. För detta dansare, vilket man ser nästan på hennes hur
hon står. Hon står i en danspås med fötterna.
Ja. Men som vi vet om Ivar Lo, så var det ju så att han hade många kvinnor. Men han var ju aldrig så att han... gick upp mot altaret med någon.
Han knöt aldrig hymens band.
Det gjorde han inte. Nej.
Han förblev ogift.
Ja, men det här var det hans första. Och hon, det var kanske någon som ändå hängde i hela livet. Hon var ju då modellen för hans första roman Mona är död, som slutar med att Mona knuffas eller ramlar i forsen och dör.
Hände det med den där Marina också? Nej, det hittade han på.
Han dödade henne i den romanen. Kanske för att kunna gå vidare, inte vet jag.
Ett symboliskt mord.
Ja. Alltså det var ju besvärligt för att han ville ju skriva, hon störde hans viktiga arbete så att säga. Så att han drog ju till slut till England för att kunna skriva, för att liksom få vara ensam.
Jag skulle på chattra över axeln hela tiden.
Men han blev ju dödssjuk, han var död då. Han fick ju lungsot och kom hem liksom som en skugga av sitt forna jag.
Fick Maria sopa upp honom då?
Där fick han, och där fick han.
Nej. Så går det.
Ja. Nästa person i hans liv var Lois Sjökrona, som var en skånsk adelsdam.
Oj.
Som var lite dum i huvudet tydligen. Ja, men och också en friluftsmänniska.
Oj.
Ja, som fick Ivar Lo att skaffa en båt.
Oj, Jesus.
Men de träffades för att de var på samma, de träffades hos en grafolog. Ja, och så då gjorde de då stilprov där på sina, skrev lite grann, och så fick de då analyser. Ivar Lo var väldigt missnöjd med sin egen analys, tyckte inte att något stämde. Men Lois Sjökrona tyckte nog att hon fick en rätt bra analys. Och grafologen såg bland annat att provet visade på stark men delvis hämmad sexualitet hos henne.
Ville Ivar förlösa den då?
Det gick inte så bra. Det som hände sen var att det tog slut. Och Lois flyttade in hos Barbro Alving istället.
Och där blev det åka av.
Där! Ja. Och här sitter hon med lilla Ruffa Alving i knät. Så hon blev hennes andra mamma.
Men vilken starfucker.
Eller hur?
Det där du. Hon visste minsann.
Hon är ju jäkligt snygg alltså. Hon kan må ha varit lite dum i huvudet, men ja.
Men det gör inte lika mycket om man är söt.
Gillar ju att vara i naturen, precis som jag. Nästa person, Lilian Kåge. Det var så kul. Hon raggade upp honom på ett så roligt sätt. Hon sa att hon var dödssjuk och ville donera pengar till svenska författare.
Och ljög.
Ja, inte vet jag. Hon
levde väl uppenbarligen.
Ja, hon levde vidare i
Det var poäng. Poäng till henne.
Ja, det var ett raffinerat raggningsknep, får jag säga.
Skitbra. Man kan ju inte avfärda en person som säger så.
Nej, men de hade det väl ganska bra. Han var så kär i henne så han köpte en Van Gogh till henne som han envisades med att vilja lämna tillbaka när det var slut sen. Men hon tog inte emot det. Det var ju storsint. Hon ville gärna gifta sig med Ivar Lo, den här Lilian Kåge, som hade skilt sig från William Kåge, som sån här antikrundan galningar älskar ju att prata om honom, känd keramiker. Ja. Men han ville Ivar Lo ville inte ha henne, så hon drog till USA och utbildade sig, eller skulle försöka utbilda sig inom psykoanalysen, och så jag vet inte hur det gick med det. När hon kom hem så hade han i alla fall skaffat en ny.
Ja, men som man gör.
Som man gör, exakt. Vidare till...
Oj, en glad kvinna.
28 år yngre. Oj. Ingrid Stjärnblad. Skild från en friherre på ett skånskt gods. Så hon är för detta friarinna. Det här är inte Ivar Lo, det här är någon annan.
Jag tänkte polare. Nästan ja. Det. Jag tänkte, har han fått en missbildning?
Men de var jättekära. Ivar Lo kallade henne för pingvin och beundrade henne om enormt.
Pingvin.
Ja.
Han hade en öm sida, det är ju helt klart.
Det hade han ju. Och hon älskade honom. När de inte var tillsammans så sov hon med hans basker.
Åh, gud. Det är så sorgligt. Och ändå tog det slut tydligen.
Ja, men de hade tydligen ett fantastiskt sexliv. Och den här pingvin föll i koma när hon fick orgasm.
Varenda gång?
Jag vet inte, varenda gång. Men
hur fick man fart på henne igen?
Jag vet inte.
Fan vad konstigt, har han beskrivit det? Eller har någon annan beskrivit det?
Nej, han måste ha beskrivit det. Han måste ju ha beskrivit det.
Men vad intressant att hon föll i koma.
Ja.
Undrar hur länge koman höll i sig.
Jag vet inte. Ja, hon blev till och med gravid. De ville ha barn tillsammans. Men det blev tyvärr missfall. Och Ivar Lo tog hand om det här missfallet. Lade i en skål och begravde i en ekdunge.
Ja. Men gud, det här är ju helt fascinerande.
Ja, det är väldigt fascinerande. För de här, han tog med henne också till... Det var i hans hembygd. Han tog med henne hem, liksom. Till den här statarhembygden. Deras relation skildras i alla fall i den här romanen Lyckan. Han har ju liksom skildrat sina olika kvinnor. Oj, nu ringde ditt alarm. Nu är det bråttom.
Men nu ska jag beställa min taxi.
Ja, kära
någon. Så vi kan fortsätta.
Ja, men då kan jag bara snabbt få nämna Sara Lidman.
Ja, för jag såg det minsann där på lappen.
Ja, det är ju väldigt spännande. För det är ju en jämbördig person, så att säga.
Ja.
Ja.
Och jag visste du att de hade... haft ihop det?
Nej, det visste jag inte.
Du visste inte det?
Jag gick genast och kollade på dokumentären om Sara Lidman på SVT Play. Men det är inte ett ord om honom där.
Inte det? Jättekonstigt.
Ja.
Det är ju helt fantastiskt att de var...
Ja, de verkade väldigt... Hon längtade efter ett liv med hem och barn med honom. Och utan alkohol, obs, vill hon gärna ha. Och det här skildras i romanen Blå jungfrun. Då går vi snabbt vidare till den sista, Ann Smith. Ann Smith som vi pratade om i senaste avsnittet.
Så då vill jag presentera Ann Smith i dokumentären Ivar Los väg.
Oj, snygg.
Jag tror att det var så här. Att Ivar var på väg från Inger Schöler på Sydkoster. Och jag kom från andra hållet och var på väg till en brunn för att hämta vatten. Och så var det en smal stig. Och där såg jag honom på avstånd. Och då kom jag ihåg att vi hade sett varandra 10 år tidigare på torget i Strömstad, då jag var 20 år. Och den gången hade jag inget mod att gå fram och säga god dag. Då var jag en helt annan person. Men den här gången så kände jag att jag var stark och att jag ville träffa honom. Så jag gick fram och sa god dag. God dag helt enkelt. För Ivar var en sån person då att han var en nyfiken människa och därför alltid en ung människa och en möjlig människa, en sådan människa som man säger god dag till.
God dag helt enkelt. Men gud vad hon uttrycker sig vackert.
Ja.
Jävlar den här
Vilka ögon va?
Vilka ögon hon har. De bara sprutar liv. Det är ju hon beskriver ju egentligen sig själv när hon säger det här, en nyfiken människa och därför en ung människa. Precis så jag uppfattar henne.
Ja, just det.
Här står hon. Mycket snyggt klädd, men obs, de står ju tillsammans, beskriv.
Ja, alltså, här står de. Bredvid någon trafikskylt. Aha, på promenad i ett sommarvärmt Strömstad.
Ja, och de är stadsklädda båda två, men hon är barfota, Martina, har du sett?
Ja, hon är barfota, varför det? Varför då?
Det var väl lite så hon var, 29 år yngre Ann Smith.
Och hon har, ja det ser man ju, han har ju blivit riktigt gubbig här.
Ja, det har han ju blivit.
Han är blivit en gammal gubbe.
Och nu citerar jag jag vet inte vad jag citerar ur. Jag citerade nog Ivar Lo i den här Margareta Wersälls bok. Att hon hade en stor begåvning för glädje. Det var en stor upplevelse att träffa en kvinna som var självständig och nyfiken på allt hon såg. Och som började varje ny dag som det varit en söndagsmorgon.
Gud, vilken vacker beskrivning av en människa.
Ja.
Otroligt, tänk att bli beskriven så.
Ja.
En sån man skulle jag också älska.
Ja. Ja, men det där tog slut och hon tog med, innan det så tog hon med honom på en massa resor. Han upptäckte liksom inuiter på grund av resorna med Ann.
Oj.
De var i Ryssland. Och, nej, men det var,
han upptäckte inuiter.
Ja, förlåt. Men att det var han intresserade sig för det, så att säga. Men det blev slut och han var nog lite ledsen för det i alla fall.
Vad sorgligt, men levde han inte med någon när han dog?
Nej, egentligen inte. Den som plockade upp resterna av honom till slut, det var småskollärarinnan Gun Winberg.
Hon ser ju jättesnäll ut.
Ja, hon var ju ett fan som närmade sig honom genom brev. Hon skrev summa summarum 700 brev till honom.
Va?
Ja. Han skrev 100 brev.
Ja.
Ja, ändå ganska många brev.
Men hon kanske också fick ett exemplar av varje bok han hade skrivit. Då blir det ju lite mer text liksom.
Hon hade ju en kort, hon sökte upp honom faktiskt. Försiktigt, efter några år sökte hon upp honom.
Efter att du har skrivit brev?
En massa brev. Så hade de en kort romans, men sen övergick det till pen pals igen. Så.
Ja. Men ändå, jag tycker det var en imponerande radda.
Mm, det var en imponerande.
Min favorit radda var nog pingvinen då.
Ja.
Hon var så spännande.
Ja, hon var spännande.
Ja.
Ja.
Ja. Så det är den jag blev mest ledsen att han inte fick åldras med. Men det kanske var bäst som skedde.
Om man hade hakat i den här Maria Nordberg från början istället för att döda henne, kasta henne i forsen.
Jag skulle ju också kunna säga som Rod Stewart, the first cut is the deepest.
Ja, och så var det nog.
För Ivar Lo var det
så var det nog. För hon gick till, han tänkte väldigt mycket på den här Maria Nordberg på slutet.
För mig har det verkligen inte varit så. Att the first cut is the deepest.
Om jag tänker mig att jag skulle... Jag är rädd när jag tänker på det.
Paniken bara vibrerar i kroppen. Om man skulle vara ihop med sin typ sitt första ligg.
Oj, 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 vad hemskt.
Och då skulle det vara ens livskamrat.
Oj, oj, oj.
Vi skulle inte ha suttit här idag, Gunilla.
Nej,
om så skulle vi inte.
Jaha.
Ja, jag vet. Det här är lite sorgligt.
Men... Känner jag mig lite dumpad här?
Ja, men det kan du gott ha efter det du sa om min... goda gryta som inte alls såg ut som någon sån där bebismat.
Nej, den var bra, eller hur?
Den var jättegod. Ja. Och det
Nej,
var
men jag sitter väl allting. Kvar här och dricker upp mitt vin och bläddrar i boken här. Och så kollar jag om det var något jag glömde att säga om Niklas.
Ja. Niklas. Vi bryr oss om
Nej, allting om dig. Jag tror att jag sa... Jag frågade ju honom om han någonsin träffade Ivar Lo.
Ja, gjorde han det?
Nej, det var planerat som att Ivar Lo skulle komma till sätt och ge alla ett exemplar av Godnatt jord. Men det blev inställd av någon anledning.
Han kanske var mitt i ett breakup.
Exakt.
Han kanske inte orkade.
Men alla fick ändå var sitt signerat ex av boken. Som Niklas har hemma i sin bokhylla.
Så han har kvar det?
Ja, det har han.
Puss, puss, ja, alla lyssnare. Ja. Vi ses om 2 veckor. I love you.
I love you so
bra.
Much.
Ja.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.